Välkommen till Bauenpodden. Det här är Ines Abrahamsson och
Kerstin Sofia Andersson.
Förra avsnittet så pratade vi om grupptryck och hur svårt det kan vara att gå emot en grupp. Den här gången ska vi prata om separationer i familjer. Ja, det här har vi grundat på och vi har också egna erfarenheter, Kerstin. Mm. Vad tänker du?
Först och främst tänker jag så här, att när det sker skilsmässa eller separation i en familj där det finns barn, då ökar trycket på alla inblandade. Och det drabbar verkligen alla inblandade. Fast det kan vara naturligtvis på olika sätt. Och kortsiktigt ser det ut på ett sätt och långsiktigt på ett sätt.
Mm. Jag lyssnar på videoinslag i den här Family Matters som är gjort tillsammans med Columbia University. Och där var en av mina favoriter, Daniel Pepper, och han pratade om det här med separationer. Och det här har man gjort en studie då, att det oftast man bråkar om det ekonomi, alltså pengar. Men han sa så här, ja, det är klart att man bråkar om pengar för det är ju sån stressande och kanske höga ränteskulder och så vidare. Men det finns ju alltid en underliggande del i en separation. Och en sak som han lyfte då som jag tyckte var intressant, det var, vad var egentligen grundorsaken till att man i första hand blev tillsammans?
Mm.
Var det en flykt ifrån familjen, att du ville komma dig fri, att det var mycket problem i liksom din ursprungsfamilj? Så kan det ju vara ett sätt då att gå in i en relation och få bygga någonting gemensamt. Men ofta så visar det sig att man har problemen med sig eller mönstren med sig. Om man inte har förstått dem och sett dem och bearbetat dem.
Mm, just det. Och det, jag tänker också så, ja, att vad har man med sig, de som ingår parbildningen. I förälskelsen, då ser man inte de här sidorna. Men att det kan vara det dragen i personligheten som från allra första början inte alls stämmer. Jag tänker särskilt på en familj där, som jag har haft. Där båda kom från sammanhang där de var van att kunna driva igenom sin egen vilja.
Mm.
När det börjar öka trycket, då syns ju den sidan mycket tydligare. Och då blir det ju inte lätt alltså.
I avsnittet om syskonpositioner pratar vi ju om det här i särskilda utmaningar. Att de till exempel en stora syster och en storebror gifts och dessutom inte har vana av att ha någon lilla syster eller en syster för mannens del och en bror för kvinnans del. Man har inte fått träna sig på de andra och då kan det bli riktigt tjorvigt. Eller om det är två småsyskon som går in i en relation som, där ingen är van att egentligen ta kommando och bestäm. Så att det finns ju så många, många sätt att se på en relation. Men en separation kom ju aldrig av sig självt, utan det är ju någonting som har byggts upp. Det är ju en stress på något sätt som har byggts upp.
Jo, och precis som Daniel Pepper beskriver här så är det ju också oftast när det ökar trycket i sammanhanget som de här personlighetsdragen och sidorna i de här makarna blir så fastlåsta. Jag kan se det också i mitt eget äktenskap när skilsmässan drevs igenom, att det skedde ju utifrån en så stor och omvälvande förändring i våran familj och framförallt i våran parrelation. Ja, vi klarar inte av att hantera den helt enkelt.
Kan du beskriva vad det var för
något? Jo, det var ju att efter tre barn då som jag hade fött och stannat hemma och tagit hand om, så bestämde jag ju mig för att jag skulle utbilda mig. Och det blev ju en total förändring i familjen. Det var inte alls så att jag släppte familjen på något sätt, tyckte ju jag. Jag ansträngde, det blev ju krävande för mig. Jag var också så otroligt fokuserad mot att jag skulle skaffa mig en utbildning och ett yrke. Och det var så starkt hos mig, för det hade gått upp just det här hur min mamma inte hade det och så blev hon sjuk. Och jag verkligen bestämde mig för, hade fattat det, att nu måste jag skaffa mig det här. Så jag var ju otroligt fokuserad och fastlåst i det. Jag var ju gift med en man som också var 10 år äldre, så han kom ju från en tidsanda där kvinnan skulle stanna hemma och vara ansvarig för barnen och hemmet och allt det här. Så det jag ser att det är grundorsaken till hur vi fastnade då i våra det jag hade med mig och det han hade med sig, våra ursprungliga roller.
Det är ju ofta kriser av något slag. Och man brukar, dels brukar man ju säga att vi växte från varandra. Och det kanske man skulle säga då om du och din partner, eftersom du ville utbilda och du var den annan stig. Men någonting som jag såg, jag gick ju en barnskötarutbildning på gymnasiet. Det var liksom en motsvarighet ungefär till undersköterskeutbildning. Och då jobbade jag på Umeå lasarett. Och bland annat var jag ganska mycket på barn 3 där man hade leukemi och cancersjukdomar. Alltså ganska allvarligt och där barn dog.
Mm.
Och då tänkte jag det att oj vad sammansvetsad man ska bli. Och det visade sig att det blir ju precis tvärtom. Väldigt, väldigt ofta när ett par har ett barn som dör eller blir allvarligt sjuk så separerar man. Det blir för högt tryck, det blir för mycket ångest, det blir för svårt att hantera. Och det är ju tragiskt egentligen. Då man behöver den allra mest, då är det som svårast att göra det. Och jag tänker att det kan, det här sjukdom eller en ska olycka eller någonting, det är väldigt vanligt att det är någon sån här trigger som drar igång.
Ja, jag tycker ändå att man måste söka, gå djupare, söka det i det ursprungliga sammanhanget. Jag är född och kommer från hur högt kroniskt tryck är det och den maken kommer från. Så att egentligen är det, Mary Bowen säger ju det, det är förutsägbart om man känner till fakta kring våra bakgrunder. Hur högt kroniskt tryck är det?
Och då är vi inne på nästa grej som vi har ett eget avsnitt också. Det här graden av differentiering, nivån av differentiering. Hur okej är det att du definierar en egen ståndpunkt, ett eget behov och gå din egen väg? För det är ju också ett dilemma. Om man ska hålla ihop, den här ståndpunkten ska vi ha och vi ska aldrig ändra den. Så det blir i sig ett problem i en relation för att det går aldrig vara så ense hela tiden. Man klistras ihop i en geggamoja som man kvävs i till slut.
Mm, just det. Men får jag fråga, bakgrunden till när ni separerade, vad handlar det om, tänker du?
Ja, men jag tror att det var väldigt två stora kulturkrockar där också. Det ena var ju det du beskrev. I mitt sammanhang så var det ju självklart att man skulle utbilda sig och gå vidare och så vidare. Och jag tror också att det finns en manlig-kvinnlig dimension ofta i det här att man får inte vara mer utåtriktad och synlig som kvinna än som man. I många relationer handlar ju om det. Ja, nu vet jag kan inte säga att jag har varit superframgångsrik, men jag har ändå varit utåtriktad. Jag tror jag gjorde det han ville göra och det blev för jobbigt. Sen fanns det ju säkert andra delar i det här. Jag hade ett lågt själv eller ett svagt själv och då ska jag försöka anpassa mig in i en kultur där jag ändå aldrig blev bra nog. Det här är ju alltså min upplevelse. Och vi umgicks mest med hans släktingar och hans sammanhang som han var trygg i. Och jag släppte mitt och till slut blev det här ogörligt för mig. Jag klarade inte av det helt enkelt.
Nej, så du var också den som drev igenom skilsmässan?
Nej, ja, det ska jag inte säga. För han sa så här att om inte det här blir bättre, då måste vi skiljas. Mm. Och till slut insåg jag att jag kan inte bli bättre. Det går inte. Det var en väldigt destruktiv process för mig. Alltså. Men sen blev jag väldigt chockad. För det är inte, jag trodde ju det här var allvarligt menat. Men det var ju bara ett hot egentligen. Så att när då blev det självklart att nej, men nu kan inte jag anpassa mig mer. Och jag tänkte att nu är det bara att skiljas. Så då blev en annat ljud i skällan, eller vad jag ska säga, kring det där. Och det har jag förstått också. Min dåvarande man var ju övergiven som litet barn också. Så att det är klart att hans separationsångest var ju en väldigt stark drivkraft. Men ja, det förstod jag ju sen när jag började på att studera Bowens. Hur kraftfullt det kan vara.
Ja, absolut. Och jag ser ju samma mönster. Jag ser ju också det. Det är jättebra just det här att kunna se vad ligger bakom det här beteendet som fanns hos just min då, före detta man. Och det är ju, det är förutsägbart när jag känner till det. Men jag kände inte till det. Men jag kunde inte heller böja mig för det här att jag skulle inte kunna göra det jag hade drömt. Alltså det, min absoluta målsättning var att skaffa mig ett yrke som var så välbetalt så jag kunde försörja mig själv och mina barn. det, jag kunde inte avstå från det. Så jag drev ju igenom den här skilsmässan.
Och då kan man ju undra, så för min del, vad var det som gjorde att jag ändå var det, till exempel att utbilda mig? Eftersom jag var ju så less när jag gick i högstadiet att jag tänkte att jag skulle aldrig mer överhuvudtaget gå skolan. Ja, men det var ju också förutsägbart. Jag menar, min pappa, han hade ju en dröm om att få studera mer. Och han fick ju till slut gå lantbruksskolan där han låste in sig i pannrummet för att få läsa mer. Jag menar, det är klart att det var en drivande kraft i mitt system. Särskilt på pappas sida att man skulle studera. Och min mamma ville också studera. När hon var 50-årsåldern, då fick hon gå en kokerskutbildning och så. Så att det fanns ju en väldigt stark drivkraft i mina föräldrar. Så på sätt och vis så infriar jag ju deras drömmar. Och mina bröder också gjorde det när vi studerade.
Ja, just det. Och det är ju starka drivkrafter. Har varit, ja, verkligen, det ser man ju. Både historiskt kan man läsa om det. Det är ingen tillfällighet att prästens son blir präst. Alltså om man tittar tillbaks i historien. Det finns ju andra familjesammanhang där det finns våld. Och det finns oftast är det ju kvinnor som blir utsatt för ett våld. Va? Men att man vågar inte lämna helt enkelt. Och om man gör det så ändrar man sig och så vidare och så vidare. Och jag vill bara nämna det här, för det är ju, jag var inte i den situationen. Jag kunde känna mig tillräckligt, vad ska jag säga, trygg, eller är ju fel ord. Men jag kunde ändå se en framtid i att jag inte levde i ett parförhållande och att vi hade separerat. Sen kunde jag ju absolut inte förstå vad det innebar i arbete och för barnen, och vi får komma till det. Men jag vill ändå säga, det vi nu pratar om är ju att det är två ändå någorlunda fungerande människor som kan gå in i nya sammanhang.
Mm. Jag tänker på, det är också Daniel Pepper beskrev det här fysiska, från början med attraktion och förälskelse och så, att det är väldigt kraftfullt. Och där har man tydligen sett också att, särskilt med unga tjejer, alltså till exempel en sexuell aktivitet och närhet, det stimuleras oxytocin-hormonet. Mm. Och det i sin tur stimulerar den här attachment, alltså
välbefinnandet. Och
ja, välbefinnandet, men också att man attachment, det betyder ju också att man vill vara tillsammans. Alltså att man,
ja.
Och då kan det vara svårare på ett sätt. Alltså genom att man får den kicken också och ta sig ur. Jag tänker i dåliga relationer där man givetvis måste försöka bryta ett destruktivt mönster. Det är ju inte fel att separera. Det är ju inte fel att bryta upp en relation. Men ibland så kanske det inte är nödvändigt om man skulle förstå varandra mer.
Jag måste bara få säga det så tydligt. För det har jag ju kunnat se. Om jag hade förstått den här bakgrunden till min före detta man och min egen bakgrund. Jag hade ju ingen aning om vad det var som drev mig på den tiden. Annat än att jag såg så tydligt min mammas situation. Så hade vi ju kunnat fortsätta leva tillsammans.
De har ju tittat på en studie också om alltså vad som gör att ett förhållande fortsätter. Och då såg de där att par som kan ha en konflikt, men de ändå har 5 positiva grejer som de kan se för varje negativ. Så de kommer klara det.
Ja, just det.
Och jag tänker själv, alltså när man hamnar i den här riktiga krisen, då ser man ju nästan inget positivt. Utan det blir ju till slut nästan fysiskt. Den person som man har älskat, helt plötsligt så kan man nästan inte stå ut med närheten av något slag. Nej. Så det blir ju, dels är det ju det psykologiska. Men sen är det ju också fysiskt. Och sen är det ju också att vara i samma miljö och krets och hus. Och det triggar ju igång mycket negativitet också i det här. Och förstås påverkar det ju här alla. Och särskilt barnen, ska jag vilja säga.
Ja, just det. När jag har handlat människor som funderar på att lämna ett parförhållande eller är på väg att göra det, då brukar jag verkligen jobba med det där som du beskriver. Att jobba med vad är det som har varit positivt. Och det är väldigt ofta man ser en tydlig obalans i det. Alltså att just nu är det här negativa, men det positiva, det starka som förenar dem en gång, är ofta mycket mera, det är övervägande.
Mm.
Men i en kris så ser man det inte. Det är en bra, vad ska vi säga, utgångspunkt nu att kunna se så. Men ja, det hade jag ju absolut inte alls med mig.
Nej, och sen också det här attraktion och kärlek och förälskelse. Mm. Att det finns ett stadium efter det också när man lär känna varandra på ett annat plan och där vardagen handlar om kompromisser och faktiskt inte att man behöver bli överens om allting, utan men man måste ha respekt för att man är två olika individer. Men jag tänker på det här med barnen nu då. Vad får det för konsekvenser en skilsmässa?
Jag kommer nu inte ihåg, men jag har för mig att jag vet att Victoria Harrison har listat på något sätt vad är det som skapar högst tryck i en familj, vilka förändringar, och där skilsmässa just på barnen.
Mm.
Och det är ju det nästan jämställs med dödsfall. Man tror ju inte det, och jag tänker det Robert Noon har skrivit sista, Family and Self heter det, alltså där går han ju så djupt i forskningen kring hur det kommer sig att Mary Bowen har den här tydliga kopplingen till familjesystemet, och där han kan se hur avgörande det har varit hur överlevnaden i familjen eller för människor har ökat markant när det har funnits två vårdgivare, alltså båda en far och en mor. Och att det har bidragit till att man så småningom bildar de här parförhållandena ur ett evolutionärt perspektiv. Vi ska komma ihåg att det här är ju under tiotusentals år, va? När jag läste det där och äntligen fick det beskrivet på det sättet. Det är ju klart, jag har ju nu erfarenhet både min egen uppväxt där utan far. Men jag fick ju en psykologisk farsgestalt i min morfar. Så jag har inte riktigt den här bristen så tydligt. Men sen har jag ju i min egen då, familj med mina tre barn har jag ju kunnat se vad det har betytt. Att vi inte är två.
Mm.
Så för barn är det ju en brist, det är inte frågan om det. Som ska hanteras. Det är inte bara kortsiktigt utan det är en långsiktigt perspektiv att man ska leva inte i en nära relation med pappan eller mamman. Det kan ju vara vilken som var. Det ökade trycket av en separation, det var ju otroligt mycket högre långsiktigt när det skedde som för i min barndom på 40-talet. För då var det så otroligt ovanligt att man separerade och att mamma levde ensam. Och det är ju tidsandan som också bidrar till det här höga trycket som, när man avviker från det som är norm i samhället. Sen så såg jag ju att det var inte alls samma, vad ska vi säga, även om jag fick lite kommentarer och så här, men det var inte alls samma förvåning när vi separerade under, vi ska se här nu, det blev ju 70-talets slut, början på 80-talet. Då var det ganska hög procentuellt andel av alla ingångna äktenskap där man separerade. Så man var inte ensam i skolan, man satt inte ensam i klassen som ett skilsmässobarn och så vidare och så vidare. Så tidsandan har ju förändrat och idag är det ju ungefär samma. Men bortsett från det så är det någonting som varje barn ska hantera. Och allt beror ju då på hur de här två som är föräldrar till barnet hanterar det. Jag tycker ändå de gör det. Oftast, lösningen har ju under ett antal decennier nu varit att barnen växlar och har två boende. Och visst, det är ju verkligen bra för att kunna knyta an till båda föräldrarna. Men det är ju också någonting som kräver någonting av barnen.
Mm.
Så är det ju.
Mina föräldrar separerar ju i, ja, man kan säga, mitten av 70-talet. Då. Det var ju inte en bra skilsmässa. De var ju i luven på varandra. Och mamma försökte med hemligt telefonnummer och pappa fick alltid reda på det där. Det var hela tiden konfliktfyllt. Och då där in där vevan så skulle jag konfirmera mig. Och en av de rädslor som jag hade då, den har även skilsmässobarn idag. Det var att mina föräldrar skulle vara på samma plats i kyrkan och sen konfirmera mig. Och det tog ju många, många år innan jag förstod sambandet. För det var ju nämligen så då att jag fick ju ont i magen, men jag tänkte väl inte på det. Jag var ju stressad för den här konfirmationen då, hur det ska gå till. Och när jag skulle konfirmera mig efteråt, alltså det var ju, vi drack ju det där lilla vinet och så skulle vi fotografera oss. Och då spydde jag. Och tänkte, ja, det kanske var vinet. Sen fick jag så ont i magen efteråt att jag fick åka in på lasarett. Och de visste inte vad det var för någonting. Men jag hade kraftiga magsmärtor. Det var först till Dorotea och sen till Umeå till och med hamnade jag då. Och där låg jag på lasarett och de kunde inte hitta vad det var. Och så småningom så sa de att det kanske var något premenstruellt eller vad det kunde vara för någonting då. Och sen när jag, allt det där var klart, då kom jag på vad det var. Alltså, min mage hade helt stannat. Jag var alltså förstoppad. Och av oro för att mina föräldrar skulle mötas på samma plats. Och jag tänker att det beskriver många barn, särskilt när de blir äldre, att de är rädd för när de ska vara på samma ställe. De är rädd för de här konflikterna och de uttrycker också att jag skulle önska att jag får visa kärlek för min pappa när jag är hos min mamma och vice versa. Att de ska liksom kliva in i olika roller. Föräldrar kräver att barn ska ta ställning emot sina egna föräldrar väldigt ofta.
Jo, men så är det ju. Och det fick jag ju också vara med. Det fick jag ju hantera i mitt sammanhang med mina tre barn. Och det blir ju det här, en lojalitet. Vem är det jag ska ställa mig lojal mot? När det är tre, det blev ju verkligen en klassisk triangel. Till att börja med var det en som tog parti för pappan. Och sen ändrades det och så blev det en annan som tog parti för pappan. Men det jag ändå hade lärt mig och jag eller tagit med mig från min mamma, jag har ju varit så kritisk mot henne att hon aldrig pratade om min pappa. Men det jag ändå uppskattade var ju att hon inte pratade illa om honom. Det gjorde hon aldrig. Egentligen med tystnaden visste jag ju ingenting. Men jag hade med mig det här så att när jag vet att när då yngsta barnet kom och var jätteledsen, för då hade de varit så arga på honom för att han hade försvarat pappan. Och då ropade jag ju in allihopa och då sa jag det. Var och en av er har rätt att tycka om pappa om man gör det. Och ingen får vara så elak som ni har varit nu med då det här minsta barnet. Så att det finns verkligen i alla syskonskar. Jag menar, och genom att det var jag som drev igenom skilsmässan så fick jag ju på mig också från barnen vad jag hade ställt till med på olika sätt. Men det var verkligen en tydlig lojalitet med pappan till att börja med.
Och det är klart att det här blir förstärkt också, det ser jag ju i skolvärlden också. Om det är en förälder som är våldsam eller missbrukare eller vad det är för någonting, så kan det ju faktiskt också vara att man inte får umgås eller att det blir restriktioner kring umgänge och så vidare. Man kanske till och med är rädd för någon av föräldrarna. Det blir en väldigt knepig situation för föräldrar och för barn att hantera.
Ja. Vi får ju förstå att vi föräldrar var ju inblandade i den triangeln. Och då blev det också så tydligt hur pappan valde att gå utanför triangeln. Han gjorde sig oanträffbar. Eller när han hade barnen så var han inte närvarande. Alltså hur han i det här svåra som var, så han kunde inte hantera det. Och nu i efterhand när jag känner till lite mer kring bakgrunden i hans sammanhang, hans släktsystem, så förstår jag ju att det var precis det han hade gjort. Tidigare också, för att komma undan. När man distanserar sig är det ju inte att man är okänslig. Det är tvärtom att det är så svåra relationer som man har ingen, man kan inte hantera dem. Och då emotionellt distanserar man sig både mot sig själv men också mot omvärlden. Och det var ju det som hände. Och vad gjorde jag då i det läget? Ja, då blev jag ju den absolut största räddaren som gick in och skulle rädda upp situationen. Men så småningom, jag orkar ju helt enkelt inte. Men jag orkar ju inte göra det. Så i slut så, jag tänker inte ta emot allt vad ni kritiserar och vad ni inte får hos pappan. Och jag kontaktade honom också och sa det. Det är du som nu har ansvar för barnen den här helgen. Och jag vill inte höra någonting om vad som händer när de är med dig. Jag orkar inte vara den som räddar upp alla situationer. Och jag tror faktiskt att det var bra att jag gjorde så.
Det låter bra, för vi vet ju en låst triangel när man fastnar i en roll. Det ökar ju stressen. Men jag tänker på det du säger, att det här med distansering, det föregås ju alltid av sammanhållning, ett slags grupptryck eller sammanhållningstryck. Man pratar om togetherness force. Så att det här beskriver ju också teorin, att det är förutsägbart att om det blir för sammanklistrat och kladdigt så funkar det inte. Men jag tänker också någonting som vi har pratat om lite grann förut, men det är bra att göra det nu på ett annat sätt. Det är ju när två vuxna människor separerar, så är det ju viktigt att man kan göra det på ett vuxet sätt. För om någon abdikerar från föräldrarollen, så får ju någon av barnen kliva in och ta den rollen. Och det tycker jag blev ganska tydligt hos oss. Där var min äldsta son fick sitta med mig och göra upp umgängesscheman. Vilket var ju, så här i efterhand tänkte jag, men hur i hela friden gick det till att jag ställde upp på det där? För det var ju ett underfungerande utav rang. Och sen också så beskrev min dåvarande man att jag och barna, du har lämnat jag och barna. Och det gick jag inte heller emot. Så då blev de sammansvetsad klick, alltså de var ett. Men det var ju faktiskt tre personer. Det var ju två söner och en man, och det var mannen jag hade lämnat. Jag hade ingen ambition att lämna barna. Och jag tänker att det var ju en stressad situation, och det finns många förklaringar till det här. Men det som är utom alla tvivel, det var att vi hanterade inte vår separation som två vuxna människor. Nej. Och vad hände då? Jo, det landade på våra barn. Den ena av mina barn han fick kompensera på ett sätt, den andra av mitt barn fick, av våra barn ska jag säga, fick kompensera på annat sätt. Och jag gjorde ju som din exman, jag distanserade mig, för det var ju i mitt system. Till slut så orkar jag inte med det där, utan då tänker jag, hur jag än gör blir det ju fel. Far jag på någon nöjesfält och så, då är det fel, då blir det fel, för att det är jävligt lätt för mig att göra det när jag liksom umgås en gång och bla bla bla. Och gör jag ingenting så blir det fel. Och det där blev ju, jag var ju en riktig mest då, som inte, för jag kunde inte stå upp för vad jag tyckte var rätt och riktigt, utan jag ville bara inte få konflikter och på något vis vara smidig. Och där var jag ju en replikation av min mammas sätt att separera. Jag gjorde ju exakt som hon, vilket var ju inte speciellt framgångsrikt. Det var ju etter värre. Men det var min modell.
Ja, men precis. Och det är så viktigt att se det. Det är ju så. Jag tycker man ser det i de flesta sådana här sammanhang. Hur det är först i efterhand man kan se, som, precis som du och jag nu beskriver det, hur vi upprepar det som vi har ändå en gång formats i. Hur vi upprepar det. Och det är klart, det har varit till hjälp. Jag har ju haft handledning av par, alltså parrelationer, och haft båda två samtidigt. Det vanliga är ju att jag har dem när det är som svårast, det måste jag säga. Och att då är det svårt att tränga igenom med den här kunskapen, och att det landar så att det blir en insikt hos de här, att de kan se att nej, men nu upprepar vi någonting som fanns i våran barndom eller i vårat ursprungliga sammanhang. Och det är, vi behöver inte separera. Vi kan kliva ur det och vara mer vuxna. Men det är inte så vanligt att det går. Har man hamnat och kommit när det är som svårast, då är det. Men i alla fall så kan de i efterhand komma och vilja se och förstå mer av överlevnadsstrategierna från sin ex, ett parförhållande. Bara för att kunna förstå vad som har hänt.
Jag kan ju säga det att jag och min dåvarande man gick ju in i någon slags familjeterapi med en psykolog. Då. Och så här i efterhand tänker jag att det var nog det sämsta överhuvudtaget jag varit med om. Det är för att det var ju ännu mer att förstärka det som var fel. Alltså, jag vill inte ge några exempel, men det blev ju ännu mer att jag skulle regleras vilka jag umgicks med och så vidare. Det blev ju ett sånt konstigt förhållningssätt. Ja. Istället för att ha respekt för att man har olika intressen och drivkrafter, så skulle jag ju inordna mig igen då i kraft av den här psykologen. Jag fick ju ännu mer skuldkänslor för att jag inte klarade av att bli ännu mer någon annan än den jag var.
Nej, men precis.
Och jag tänker också det att noll kunskap om vad vi hade med oss i våra system.
Ja, och det fanns ju inte på den. Ja, i alla fall fanns det inte när vi, för vi gick också. Men där blev det istället så att där hade psykologen bestämt sig för att det var, alltså inte jag, på mig det var, utan liera sig med mig. Alltså min före detta man. Han fick så mycket, vad ska vi säga, skuldkänslor. För han, allt det han hade gjort ansåg ju den här psykologen var fel. Och han sa, jag går aldrig mer dit.
Nej. Och det blir ju en triangel.
Där fanns ingen kunskap om hur en terapeut trianglar in sig.
Nej.
I ett par med paret.
Och det är ju med bakgrund till den faktiskt lite dåliga erfarenheten jag har, så har det ju blivit ännu mer intressant att fördjupa sig i Bowens teori. För man söker ju inte överhuvudtaget syndabockar.
Nej.
Man söker förståelse över vilka som var för de här strategierna att kicka in.
Jag märkte ju verkligen åren efteråt att hur det här påverkar barnen och särskilt sonen. Hur jag kunde börja se det utan att jag hade börjat studera Bowens teori, så tänkte jag att det finns inga män i vårat sammanhang. Och jag hade ju då kontakt med min, ja, där jag hade morfar och min morbror, men det var inte så nära emotionella. Han började ju bli så gammal, morfar och så här va. Men på min pappas sida hade ju absolut ingen kontakt. Jag hade ingen som helst kontakt med den sidan för en ganska länge, 10 år senare. Och sen hade vi alltså inte kontakt med pappan till barnen och hans bakgrund. Och jag började märka det, och så småningom så tänkte jag så här att, och jag försökte få pappan att vi skulle ändå mötas, umgås och fira, i alla fall äta middag någon gång och så vidare. Men hans nya fru vägrade ju det. Så det gick, alltså det kommer ju in nya människor också med sina sammanhang. Så det måste man ju förstå. Men hon vägrade ju att göra det, så det gick absolut inte. Och till slut gjorde jag så att jag tog kontakt och bjöd in hem till oss syskon till pappan. Det var ju inte med, det var ju systrar. Men det blev ändå, jag märkte direkt, det blev ju så här att när det aldrig fanns någon man, vad är det männen det är fel på? Ja, men då är det fel på mig också, alltså min son.
Mm.
Och han kunde då ändå få se hur att vi hade en kontakt, och jag hade fortfarande ändå en respekt för pappan, även om vi inte kunde leva tillsammans. Och det här fortsatte jag ju med. Och jag vet hur det till slut bröt den här. För han började ta och distansera sig, min son också. Men när han kom upp i 20-årsåldern, då kunde han börja närma sig igen. Så jag tänker det är så viktigt vad man fyller för olika funktion. Det här kunde ju ha varit lika gärna din sida, tänker jag, när du berättar. Det är det som kommer upp när du berättar det här. Hur du distanserar sig.
Ja.
Och vad tappar barnen?
Ja.
Jo, nu hade de ju sin pappa. Men ett barn, för att formas till en vuxen människa i någorlunda balans, måste ju också ha tillgång till den kvinnliga delen. Och mamman och allt den kultur som finns kring det.
Det var ju en sån aktiv kampanj att styra ut mig när jag lämnade dem. Så att det var övermäktigt för mig i det skick jag var då. Men en sak som jag gjorde som jag aldrig kommer att glömma, det var faktiskt när min exman fyllde 50 år och hade en fest i bygdegården och bjöd in. Och då köpte jag en blomma från mig och min mamma då. Och gick dit. Och jag minns den här bygdegården ligger nere för en back. Och jag minns hur skräckslagen människor såg ut när jag kom och gick där. Alltså munnarna var öppen och de fick panik i blicken när jag kom. Men jag hade ju som bestämt mig då att jag skulle göra det. Men jag hade också tänkt ut var jag skulle kunna gå och sätta mig i förväg. För jag tänkte att jag visste att några var där som jag skulle känna mig trygg med. Så jag gick dit och jag var där en stund på den där festen och till slut slutade den här lamslagna tystnaden lugna ju ner, så man kunde bli som vanligt igen. Och sen så sa jag hej då och så gick jag därifrån då. Och dagen därpå kom en av mina söner och frågade om jag ville ha hjälp med veden.
Mm.
Min hund som alltid hade varit fel på, den var helt plötsligt klok och smart. Och jag menar, det hände så påtagliga grejer efter att jag hade varit och bekräftat deras pappa så där offentligt.
Ja, verkligen. Och tänk vad viktigt för sönerna. Precis som det då visar sig att han kommer dagen efter. Vet du, det kommer upp, jag har en liten kvinna som under... Ja, de levde tillsammans ungefär 10 år. Och det var alltid ständigt pågående gräl i familjen. Och till slut så tog hon barnen och flyttade. Men även efter skilsmässan så var det väldigt mycket konflikter. Och uppgörelsen kring skilsmässan var dramatisk. Och det var mycket diskussion. Konflikter helt enkelt. Men i alla fall, så småningom så flyttade ena dottern med sin familj nära henne. Den här som jag har haft i grupp och handlat. Och... Jo, under handledningen då försökte jag ju få henne, för hon tog jämt upp detta att de alltid kom i gräl och det löste sig aldrig någonting, de bara grälade. Och till slut så när jag försökte kartlägga och klarlägga vad var det som gjorde att hon gick igång, då fick vi ju ändå fram ett mönster och jag sa kanske du blir så triggad av det han gör. Och det han säger och alltihop. Så då faller du fastnar på kroken som jag brukar säga. Och då går du igång med din instinktiva att försvara dig och vara fri och alltihop det här som ändå var hennes fastlåsthet. Och då sa jag, kan du inte prova göra så att du, när han är så där upprörd och arg, bara säger jaha. Och i och med det hör du vad han säger och det får ligga kvar hos honom. Och hon har pratat om det många gånger och kommit tillbaka till det. Alltså det var en otrolig vändning för henne. För då ringer han en gång och hon säger, hon har alltid sagt det när hon berättar. Jag vet exakt var jag stod och när jag håller i telefonlur och jag börjar höra hur han skriker och ropar och är förbannad. Dottern skulle göra någonting och han var så otroligt upprörd över detta. Och hon hör på honom en stund och sen säger hon, jaha. Och då blir det alldeles tyst i luren. Och då säger hon, sen den dagen har vi inte grälat. För jag har inte fastnat på kroken.
Ja, vad fantastiskt.
Ja, och men jag vill komma till det här med barnen. För det var så roligt. Sen då blev det så att dottern flyttade nära henne. Så att han hälsar ju på. Och hon har ju heller aldrig inte pratat om honom. Då är han och hälsar på hos dottern. Och så säger han plötsligt, jag tror jag går in till mamma. För jag vill se på något sport vad det var. Och de hade tydligt, ja hur det nu var. Och så bara lommar han iväg över till henne, till mamman då. Och allt var lugnt för de hade ju inte grälat på kanske 10 år. Men hon tar fram en fika och de sitter där och fikar. Då hör hon hur dörren öppnas och så kommer dottern försiktigt insmygande. Hon säger, vad är det? Ja, det är ju alldeles tyst här, säger dottern. Ja, vad skulle jag annars? Jag tror den är gräla.
Just det.
Och då hade hon aldrig fattat. Jag säger ju just det här, då äntligen fick dotterns vuxna hjärna en ny bild av hur hennes föräldrar kunde umgås. Men det satt så djupt i henne det här att föräldrarna alltid grälade genom hela deras samliv. Hon trodde inte att det var sant. Men hon sa, så här har vi ju haft det kanske 10 år. Vi grälar aldrig numera.
Men det blir manifesterat.
Ja, just det här att hon äntligen kunde se att hon inte skulle fastna på hans upprördhet. Och då lugnade han också ner sig.
Men om man har i sin historia att man har blivit lämnad till exempel. Och man då tror att det är något fel på en själv. Att det är mitt fel. Då kan man ju förstå hur viktigt det är att pakta med myndigheter, med psykologer, med Gud och alla. Det blir ju verkligen en överlevnadsstrategi att få bekräftelse att jag inte är fel.
Mm. Ja, verkligen.
Och vad blir konsekvensen av det? Jo, att du söker en syndabock, den som är fel. Yes. Och jag tänker att det är många, många skilsmässor eller separationer som hamnar i det. Jakten på syndabock.
Mm. Absolut, så är det ju nästan alltid. Jag tycker Det är den enas fel. Den ena är god och den andra är dålig. Alltså då, ond eller vad man nu kallar det. Och visst, i vissa sammanhang kan jag kan mycket väl förstå att det sker när det har varit väldigt dramatiskt och kanske våld inblandat. Men vi måste komma ihåg, till och med i det, i sådana sammanhang, så finns det också det här som vi visar, du och jag, hur vi har med oss att vi underfungerar när det blir svårt. Istället för att ställa oss upp och vara mer vuxen, inte tillåta att bli förklarad att, eller ja, mindre värd eller hur man nu hanterar.
Mm.
Att man, jag har ju med mig det i alla fall så starkt, just det här underfungerandet, att jag blir ett offer till slut när det blir tillräckligt högt tryck.
Mm. Ja, men det var ju samma för mig också. Och jag tänker att det är så intressant att se den här ömsesidigheten som finns mellan överfungerande och underfungerande. Den ges ju olika uttryck, och ett sätt att förstärka en schism, det är ju att man själv polerar bara på sin egen gloria. För då gör man ju den andra med automatik till den stora djävulen då.
Absolut.
Och det här är ju, ja, man kan ju behöva en stund för att slicka sina sår, men det är ju inte långsamt hållbart, och särskilt inte för barna.
Nej.
För ska de ha två föräldrar som är idioter då? När de föräldrarna beskriver, eller ska de ha två vuxna föräldrar som inser att ja, det blev inte som vi hade tänkt, vi har separerat men vi ska hantera det på ett klokt sätt. Mm. Det är ju skillnad som natt och dag.
Faktiskt. Jo då, det är det. Och jag tänker, men ibland går det ju inte att göra det i samförstånd mellan de ex-makarna. Men ändå fortsätta och behålla. Jag är verkligen tacksam mot min mamma att hon aldrig pratade illa om min pappa. För jag tog ändå med mig det mönstret. Och det har ju ändå gjort att det är mindre smärtsamt för barnen. De behövde inte också hantera det, som att jag skulle berätta allt möjligt vad jag ansåg om honom och vad han inte gjorde och allt det här. Och då slapp de få det på sig. Det har ändå varit nog mycket det här med trianglar och pakter och allting. Mm. Och det jag verkligen gjorde också från första början, som jag inte själv hade fått ta kontakt med pappa från det jag var 5 år, det var att jag, när de var jätteledsen när han inte hörde av sig när de fyllde år och så vidare. Och jag fick dem till att ändå vara i kontakt med pappan. Även om han inte kom ihåg deras födelsedagar. Även om han inte kom ihåg, ville ja, komma till jul och lämna julklappar och så vidare och så vidare. För att det är kontakten mellan pappan och barnet som är det viktiga. Det är inte vem som initierar det. Det är klart att för ett barn som väntar och längtar efter att bli sedd av en förälder är det ju otroligt svårt. Men jag försökte verkligen att få dem att se det. Att du bara skapar ett värre problem om du aldrig vill göra det här som jag säger. Och jag vet det, för jag har själv varit i det. Jag har inte haft någon som helst stöttning att se och vara i kontakt. Och det viktiga för mig var faktiskt det här att jag skulle barnens hjärna i den takt den utvecklades skulle också se pappan. Så att det inte var min version av honom som blev det dominerande. Jag ser det idag så tydligt att de har en ömhet och de har en relation med sin åldrande pappa. Han är ju verkligen gammal nu. Och det hade de aldrig fått om de inte hade tvingats att ta den här kontakten med honom.
Mm. Klokt. Vad ska vi nu ge för råd till de som lyssnar?
Jag tycker vi redan har gett lite olika. Det här sista som jag tog upp är verkligen ett råd jag vill ge. I en familj som separerar, som bryts isär. Fortsätt att ha kontakt med båda föräldrarna. Det kan ju vara mamman också som är avvisad. Och man får inte ha en regelbunden kontakt. Och det handlar verkligen om att ge barnet rätten till att se sin egen förälder. För då förstår man också mycket mer vad det var som inte funkade mellan de här två som är föräldrar.
Och så tänker jag också, titta på vilka mönster du har med dig ifrån din familj. För jag var ju en repetition på min mammas mönster till exempel. Jag gjorde exakt som hon gjorde. Och jag vet inte om jag skulle kunna gjort på något annat sätt just då. Men jag tror att jag skulle kunna vakna upp tidigare med och inte underfungera. Jag blev ju en bra hjälpare när en av mina kusiner separerade. Då kunde jag ge handfasta råd och gå inte med på det där och gör inte si och gör inte så. Men i min egen situation såg jag det inte. Så jag tänker att det är viktigt att inte liksom pakta ihop med de som tycker illa och så, utan de som är ganska klarseende och som försöker se hela situationen utan att ta parti. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det kan ju faktiskt vara en handledare, men det kan ju också vara en klok i din bekantskap som skulle kunna vara. För ett bollplank behöver man.
Ja, verkligen.
Ja, nu har vi pratat om separationer och de utmaningar som det ställer på både föräldrar eller partners och de i det nära umgänge och då specifikt barnen. Nu tänker vi göra ett uppehåll och njuta av vår sol och vår vinter som vi har uppe i norr. Men vi återkommer. Fram till dess så vill vi gärna att ni skickar in funderingar och frågor som vi kan göra fler poddavsnitt utifrån. Ni kan skicka dem till på Facebook-sidan som heter Bauenpodden eller via våra hemsidor kerstinsofia.se eller bauenmedines.se.
Mm. Och sen att man också kan lyssna på de här avsnitten.
Just det, på Spotify och Podbean och där poddar finns.
Just det. Och jag har på min hemsida kerstinsofia.se, där ligger, har jag lagt in alla avsnitt. Så ni kan också gå in på den och lyssna på de här olika.
Och det har jag också. Ja, i och med det så säger vi tack och hej.
Ja, tack och hej.